Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Julen nu åter är inne. Samla oss Jesus kring dig. Helga vårt hjärta och sinne och till din boning oss vik. Led oss till krubban den kära, där vi dig finner helt visst. Lär oss med lovsång dig ära, om än i svaghet och brist. Amen. Jag har valt som tema för dagens predikan vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. De orden ingår i episteltexten på julmorgonen. Inte den vi läste utan en parallelltext från Titusbrevets andra kapitel, verserna 11-14. Och vi lyssnar till texten i Jesu namn. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar jul, vår frälsares födelsefest. Kanske någon tyckte att den här texten egentligen inte är någon jultext. Den handlar ju inte direkt om barnet i krubban. Inte heller om änglasången. Ja, vi ska nog tala om barnet i krubban. Vi ska kanske låta änglasången bli en bakgrund medan vi lyssnar till vad som sägs om barnet i krubban. Om vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus. Texten föranleder oss att stanna upp inför tre viktiga punkter i vår kristna tro som starkt understryker julens budskap. Den första: Jesu födelse före all tid. Det som vi brukar i dogmatiken säga, Jesus sann Gud. Det andra: Jesu födelse av jungfru då han blev sann människa. Och det tredje: Jesus kommer in i våra liv, ja in i vårt hjärta. Där vill han föda nytt liv. Vi börjar då med Jesus som sann Gud. I vår text finns en klar bekännelse till Jesus som sann Gud. Vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. Idag hyllar vi inte en stor och hög människa som föddes för 2000 år sedan under mycket speciella förhållanden och som sen Gud tog sig an på ett särskilt sätt. Nej, vi hyllar Gud som blev människa för vår skull. Det lilla barnet är Gud. Försök smaka på de orden. Det är verkligen ingen självklarhet. Det lilla barnet är Gud. I Martin Luthers julsalm sjöng vi alldeles nyss så tydligt: Du Herre som har allting gjort, vars välde är så högt och stort, du ligger nu på hö och strå, hur har du dig förnedrat så? Du Herre skaparen. Och i den svenska trosbekännelsen läser vi: Jag tror på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat. Född före all tid, vad betyder det? Jo, innan tiden började, och det får vi väl säga, det är när Gud skapade världen. Då fanns Jesus. Han var med vid skapelsen och han var verkligen också del i skapelsen. Som Johannes säger i början av sitt evangelium: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och det här ordet, det förklarar han sen om och om igen. Det är Jesus som är detta ord. Gud sa det och det blev till. Så står det i skapelseberättelsen. Då var det det skapande ordet som gjorde att allt blev till. Gud sa det. Ett ord. Några ord. Men när blev då Jesus till? Jesus talar om sig själv som den enfödde sonen. I det som vi kallar lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Johannes använder också samma benämning i första kapitlet, den 18 versen. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Den enfödde, det är ett unikt ord. Han är född av fadern före tiden, men inte av två föräldrar. Han är född av fadern alena. Och han fanns när tiden började. Därför säger han också till judarna, enligt Johannes 8, när de frågade vem han är, så sa han, begynnelsen, vilket jag också har sagt till er. I begynnelsen var ordet. O underbara hemlighet. I episteltexten som vi hörde tidigare från Kolosserbrevet 2, där heter det, i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Gudomens hela fullhet. Det här är ju rent omöjligt att förstå med vårt förnuft. Så måste det vara, för vi har ingen förmåga att förstå Guds väsen. Förnuftet vill säga att gudomens hela fullhet inte kan rymmas i en människa. Dessutom kan ju inte Gud bli kött och blod, en kroppslig gestalt. Så brukar gudarna inte bli, om man ser till den grekiska mytologin som var rådande där i länderna runt omkring. Det var en stötesten, anstöt, styggelse. Det här är förnuftsinvändningar, och dem ska vi låta fara. För vi har ett så klart bevis i skriften. Och dessutom många utsagor av Jesus själv, att det inte råder det minsta tvivel att det är Gud själv som har kommit till oss och som blev ett litet hjälplöst barn. Det var därför det hände så många märkliga saker den här natten. Det var därför som änglarna uppenbarade sig för herdarna. Därför tändes den märkliga stjärnan som några veckor eller månader senare skulle visa de vise männen från Österlandet vägen till det hus där Jesus då bodde med sina föräldrar. Det var Gud som kom till vår jord. Därför är julnatten så speciell. Det är just den natten det passar att lyssna till den mäktiga sången, O helga natt, O helga stund för världen, då guda människan till jorden steg ner. Och varför steg han ner? Jo, för att försona människans brott och synder. Den hemligheten som man bara anade i Gamla testamentet, eller man sa det genom profeterna, men det blev uppenbarat genom Jesus, att Gud skulle offra sig själv för oss. Därför måste Gud bli människa. Innan vi lämnar den här aspekten så måste jag tyvärr ännu ta fram en sorglig sak. Just den här läropunkten har nämligen tydligt förnekats av Bibel 2000. Den enda godkända bibelöversättningen är den lutherska folkkyrkan. Jag kollade också i kyrkans nya handbok där den här texten ingår. I texterna för julnatten. Vad står där? Jo, det står samma ord, men med en viktig skillnad. Gud stavas med lilla g. Det står faktiskt, vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. Men när man läser texten, man hör den så hör man ingen skillnad. Men när man läser den så läser man Gud med lilla g. Och det betyder att han då är en av de liksom mänskliga gudarna, ska vi säga, lägre än Gud, ingalunda Gud själv. I den svenska grammatiken brukar man skilja mellan artnamn och egennamn. Artnamn, det är till exempel häst, hund, stol. Medan egen namn är till exempel Brunte eller Lufsen eller våra namn som vi har. Och vi skriver ju egen namn med en stor bokstav. Just för att det står för en bestämd person. Medan artnamnen skrivs med lilla bokstäver, små bokstäver. Nu skriver man Jesu gudoms namn med litet g för att antyda att det är bara ett artnamn. Det är bara en beskrivning, inte ett namn på honom. Det är en grov villfarelse. Jesus är sann Gud och honom ärar vi med stor bokstav. Sen till det andra, Jesus som sann människa. Vi ska säga någonting om det lilla barnet som föddes av Maria och lades att vila i krubban. Det var en riktig baby. Det lilla barnet var precis så hjälplöst och beroende av sin mamma som vilket annat nyfött barn som helst. Han var sann människa. Den i svenska trosbekännelsen säger om det här, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. För att kunna försona världens brott och synder som sången talar om måste Gud bli människa av kött och blod. Han måste växa upp fastän han redan var den största och mäktigaste i universum. Han måste läsa läxor fastän han ägde all kunskap och visste allt. Han måste bli svag och sjuk fastän han hade all makt att bota och göra under. När han hängde på korset till stor skam och vanära och under väldiga plågor så kunde han ha stigit ner och botat sig själv. Så hånade ju också soldaterna honom. Varför kan han inte stiga ner? Varför är han så hjälplös, han som har botat andra och uppväckt till och med döda? Jo, han måste bli det för att han skulle byta med oss. Han skulle hänga där för att inte du och jag skulle hänga där eller bli djävulens barn för evigt. Vi borde ha utlämnats till helvetet, men han tog på sig allt. I ditt och mitt ställe. För att vi skulle få komma till himlen, till hans heliga boningar. Det här är en viktig lära. Jesus Kristus måste bli förnedrad. Han måste avstå från sin gudomsmakt och det gjorde han helt frivilligt. Ibland hände det att han glimtvis använde sin gudomsmakt. Så därför ska vi inte säga som en del teologer menar att han tömde sig på all gudomlighet så att han inte hade någon gudomlighet kvar. Nej, men han avstod frivilligt från den. Då han uppväckte änkans son eller Lazarus gjorde han sånt som ingen människa gör. Samma sak med undret i Kana eller när han gick på vattnet. Han kunde trotsa naturlagarna. Men det här gjorde han inte för sin egen del. Det var tecken på hans gudomlighet. För att människorna skulle tro att han var den messias som judarna väntade på. Så här har Guds nåd uppenbarats till frälsning för alla människor. För det som Jesus gjorde, det gäller alla. Det som hände på Betlehems ängar och inne i stallet, det ska berättas åt alla människor. Den frid som då sänkte sig över jorden, den är till för alla människor. Det är inte en yttre frid. Inte så som man kunde tänka från Jesajas julevangelium, om man bara läser det ytligt, att alla krig ska ta slut. Nej, krigen tog inte slut fastän Jesus kom. Ändå sjöng änglarna frid på jorden. Herdarna hade kvar sin kamp mot vargar och björnar. De fick inte ordnade paradisiska förhållanden i sitt arbete. Människor föddes efter Jesus har upplevt samma ondska som fanns innan han föddes. Och så är det också idag. Och allt det här drabbar också Jesu lärjungar. Det ser vi så tydligt av att vi redan på annandag jul tänker på den första martyren, Stefanus. Så nära krubban kommer korset. Men friden, den har vi på ett annat sätt. Den finns i vårt hjärta när Jesus är där. Det ska vi nu avsluta med. Vår text för oss in i följderna av det som skedde på julnatten, in i vårt eget liv. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och längre fram i texten. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Jesus har offrat sig för att göra oss till sitt eget folk. Inte bara för oss som är här, utan han vill att alla människor ska bli hans eget folk. Är du en del av Guds folk? Kan jag fråga. Kanske du säger, jag känner ingen iver att göra goda gärningar. Inte heller klarar jag av att leva rättfärdigt och gudfruktigt. Men kom ihåg, att vara med bland Guds folk börjar inte med att du bestämmer dig för att leva gudfruktigt och göra goda gärningar. Om du försöker det misslyckas du säkert. Och då finns ingen nåd. Men det börjar med Guds nåd och då får vi starta för länge, länge sedan. Långt innan världen fanns. Redan då beslöt Gud göra något att det att du och jag inte kan leva så som Gud vill att vi ska leva. För drygt 2000 år sedan sände han sin son för att oskyldig lida och dö för våra synder. Och så göra oss syndare saliga utan våra egna förtjänster. Det här berättar han om i Bibeln. Nu har vi hört det idag. Och så säger han att han gjorde någonting också med dig och mig. Ordet om Jesus gör någonting med oss. När det kommer till oss och den helige ande för det in i våra hjärtan, då blir hjärtat som nytt. Redan profeten Hesekiel säger hur det sker i Hesekiel 36. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Petrus skriver i sitt första brev. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det här kallas i den kristna läran för nyfödelse, på nytt födelse. Ja, det finns också andra termer. Hesekiel talar om bestänkning med rent vatten. Och det för ju våra tankar till dopet. Det är det kristna dopet som ger denna fantastiska, stora gåva. Och det ger oss del i frälsningen som Paulus skriver i Titusbrevet, 3:e kapitlet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Du har blivit döpt därför att Gud har uppenbarat sin nåd till frälsning just för dig. Nåd är inte att du gör något, utan att han har gjort något för dig. Du blev döpt för att det som han gjorde skulle bli ditt. Du dog med Jesus på korset. Och du uppstod med honom till ett nytt liv. Då tvättade han bort dina synder. Då fick du ett nytt hjärta som vill göra det rätta. När du får se verkligheten i det som Jesus har gjort, då blir det också följder i ditt liv. Sådana som beskrivs i vår text. När en människa föds till världen genom den fysiska födelsen är vi kötsliga. Det som är fött av köttet är kött, säger Jesus till Nikodemus. Och det som är fött av anden är ande. Den andra födelsen, den som vi vanligen blir delaktiga i när vi är små, alltså dopet, den födelsen är mycket viktigare än den första. Därför är det stort att fira sin dopdag, den riktiga födelsen då vi blev Guds barn. Då fick vi ett nytt hjärta, en ny människa som vill detsamma som Gud vill. En som är uppfyllt, ett hjärta som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Då kom Jesus, vår store Gud och frälsare, in i vårt liv, ja, in i vårt hjärta. Då fick vårt hjärta frid, också då när vi inte känner den. Tänk vilken gåva vi har fått. Men nu finns det ju då vår vanliga fråga. Om jag inte känner att jag alltid vill göra som Gud vill och säga nej till ogodaktighet och världsliga begär, utan om de där begären kommer och övervinna mig, hur är det då fatt? Jo, det beror på att du är en människa. För också en kristen har kvar den gamla människan. Den som är född av köttet. Den är en fiende till Gud. Och den får vi dras med tills vi en dag lämnar vår syndanatur efter oss när vi dör. Eller tills Jesus kommer tillbaka. Det här är stora och svåra saker som vi behöver fortsätta att tala om andra gånger. Därför behöver vi vara nära Jesus. Det är livsviktigt att han får finnas i vårt hjärta varje dag. Vi behöver också vara med vid gudstjänsterna så vi får lära oss vad det är att leva som en kristen. Och vi behöver ta del av honom själv när han kommer till oss i nattvarden. För det är bara Jesus som klarar av att strida mot fienden, den onde. Han har en gång vunnit och genom att vi är nära honom ska vi också vinna. Idag vill vi fira att Jesus har fötts av Fadern i evighet och är sann Gud. Och att han föddes av jungfru Maria som ett litet barn, sann människa. Och vi får också glädjas över att han har kommit till oss och fött oss på nytt till ett levande hopp. Vi glöds över att han är vår store Gud och frälsare. Det är verkligen ett ämne att glädjas över. Nu allt vad människa heter, kom till denna julfröjd ren. Fastän du ej är god och from så är du ändå en av dem som Gud till broder fått. I krubbans barn du har allt gott, var då av hjärtat nöjd. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du har kommit till oss, för att uppenbara Guds nåd och för att du offrar dig själv för oss. Lär oss att fatta hur stort det är att du som är Gud av evighet blev människa för vår skull. Kom in i vårt hjärta, rena oss och fyll oss med iver att leva som dina bröder och systrar. Så att också våra medmänniskor skulle få se vem du är och bli evigt saliga. Tack vare att du kom till vår jord. Amen.